Hej och välkomna till podden Vatten är mer än bara vatten. I det här avsnittet ska vi prata om livet under ytan. Det var i alla fall vad vi hade tänkt att vi skulle prata om i det här avsnittet enbart. Men det visar sig under inspelningen av samtalen som ni kommer få höra snart att vi kommer komma in på hur vattnet mår också. Även fast det ska vara ett helt separat avsnitt. Men ni får hålla till godo helt enkelt. Den här podden ges ut av Länsstyrelsen i Södermanlands län och det här är ett av tre avsnitt i en miniserie som tar upp och rör de viktigaste frågorna vi har, nämligen vattenfrågorna. Jag som ska guida er genom vattenprat och annat gnat heter Ola Pettersson och jobbar på Länsstyrelsen med vattenverksamheter. Jag ska berätta lite mer senare om det i det här avsnittet. Men först så ska vi prata med min kollega Johanna Bergman som vet vad det handlar om att simma bland ålgräs. Och så ska vi prata med Johan Hammar som är biolog och naturfotograf och använder sina bilder för att berätta om vad som finns i våra vatten och hur våra vatten mår. Så på med cyklop och snorkel, vi börjar med att dyka ner i Östersjön. Ja, och då ska vi ta och prata med Johanna Bergman. Hej Johanna!
Hej Ola, hej!
Vem är du? Vad jobbar du med?
Ja, jag är marinbiolog och jobbar på Länsstyrelsen i Sörmland med lite olika frågor gällande kusten och havet i stort. Så dels tittar jag på hur havet egentligen mår genom att övervaka det på olika sätt. Mm. Och sen försöker jag även att skydda havet genom att bilda naturreservat.
Ja, spännande. Du, vad är din favoritfisk?
Ja, det finns ju en hel del, många häftiga fiskar i havet. Men jag tycker ändå att makrillen är ju lite cool, va? Det är som en svensk tonfisk kan man säga. Den kan simma fort och den är väldigt vacker också.
Men det är ju inte makrillen vi ska avhandla idag egentligen, utan vi hade tänkt att prata om liv i framförallt havet då, och för att det inte ska bli allt för brett så hade vi tänkt att prata om ålgräs, du och jag. Vad är ålgräs? Hur ser det ut?
Det ser ut som, ja, men du kan tänka dig långa grässtrån som kan bli mellan 30 till 60 cm långa och de har en klargrön färg. Så det ser egentligen ut som det stora grästuvor som finns på botten, på sandiga bottnar.
Ja, ah, fint. Så att det är som en liten äng helt enkelt.
Ja, men det kan man säga. Och det som är så häftigt med ålgräset är ju att en sån här ålgräsäng kan vara jättestor eller så kan den vara ganska liten. Och en sån här äng kan bestå av en enda individ och den kan vara över 100 år gammal. Så det är riktigt häftig växt.
Ja. Så att alla de här grässtråna menar du har samma DNA. Det är liksom en...
Precis.
Just det. Ja, men vad häftigt.
Så man kan säga att den har klonat sig själv då och blivit väldigt stor.
Ja. Ja, växter är ju lite speciella på det sättet att de kan göra sånt. Du, vad tänkte jag på? Men varför ska vi prata om ålgräsängar? Varför är de så viktiga?
Ja, det finns flera anledningar. Förutom då att den är ganska vacker att titta på. Men den har väldigt viktiga funktioner i havet. Framförallt så binder den sediment och ålgräset växer ju framförallt då på sandiga bottnar, så den hjälper till att binda sanden så att den inte grumlar upp. Och sen är även ålgräset som en kolsänka kan man säga, att den lagrar koldioxid i havet, vilket gör att vi kan minska försurningen. Och sen så fungerar den ungefär som en barnkammare för havets olika fiskar. Så att när fiskarna vill lägga sin rom så är det ofta i ålgräs som vi kan hitta fiskar.
Mm. Men vad är det för arter vi hittar i ålgräsängar då? Du pratar om fisk här. Vad kan vi hitta för fiskar?
Ja, men det är lite olika. Vi kan bland annat hitta en ganska häftig fisk som heter kantnål. Det här, man kan säga att det är Östersjöns motsvarighet till sjöhäst. Den är lång och smal, så den ser nästan ut som en som ett ålgräs. Riktigt häftig, och då, där är det hannen som bär rommen.
Just det. Den läggs över av honan helt enkelt till hannen på för förvaring och safekeeping. Precis. Så att säga.
Jajamän.
Ah, häftigt. Kan vi hitta något mer i ålgräshängarna?
Ja, men vi kan hitta en del snäckor och musslor. Vi kan även hitta spigg. Simma runt i ålgräset. Och även lite andra rovfiskar, till exempel abborre, kan vi säkert hitta.
Just det, för att här i Östersjön som vi har som havsmiljö i Södermanland, där är det ju, det är ju inte helt marint vatten där, utan det är ju bräckt vatten. Vad innebär det då?
Ja, det innebär ju att vi har ju både saltvatten som vi får då från Västerhavet som kommer in mellan Sverige och Danmark. Men sen har vi ju även liksom inflöden av sötvatten som kommer från åar och stora älvar. Så att det innebär att det är en blandning mellan sött och salt. Och det här gör ju att det blir en ganska stressig miljö för marina arter och för sötvattensarter att leva i Östersjön. Så det är inte, vi ser inte alla arter som vi har i sötvattensmiljöer, och vi ser inte alla arter som vi har i marina miljöer. Utan vi ser en blandning, och de som är de mest tåliga, det är de som vi har just i sjön, kan man säga.
Just det, det är liksom inte optimalt för någon utav dem. Men sen finns det vissa arter som har specialiserat sig på det här. Då kan vi väl...
Precis. Och tar vi blåmusslan till exempel, den kan vi ju hitta både i Västerhavet och på västkusten. Men vi kan ju även hitta den i Östersjön. Skillnaden är ju då att den blir mycket större på västkusten än vad den blir i Östersjön. Här blir det mycket mindre. Här pratar vi om några få centimeter, medan på västkusten kan man ju hitta upp, de kan vara flera centimeter långa.
Just det. Men de gör fortfarande bra jobb även i Östersjön och filtrerar vatten väldigt mycket, vilket är en väldigt fin egenskap hos...
Det skulle jag säga. Absolut.
Men nu befinner vi oss i Södermanland, så jag funderar på var ska jag bege mig i Södermanland om jag vill se en ålgräsäng som vi ändå har pratat om nu?
Ja, man hittar inte riktigt ålgräs överallt, men det finns en jättefin ålgräsäng på Storsan ute på Askö. Så då får man ta sig till Askö naturreservat och gå ut på den här stora sandstranden som finns på den östra sidan utav Askö. Där kan man simma eller hitta ålgräset. Då får man simma ut och dyka ner på ungefär 2-4 meters djup, så hittar man det här vackra, fina, gröna ålgräset.
Ja, och dit tar man sig med båt om jag inte har fel då, va?
Ja, precis. Man kan ju också paddla ut om man vill. Men jag är lite osäker på dagsläget om det finns en turbåt ut till Askö. Annars får man ta egen båt eller egen kajak ut.
Yes. Och då får man också vara försiktig med att inte kasta ankar i de här ålgräsängarna helt enkelt.
Nej, precis. För de är ju väldigt känsliga för att man kanske rycker upp då ålgräset ifall man slänger ner ett ankare. Så det ska man tänka på, att inte ankra i ålgräsängen. Och heller inte köra för nära med båt så att det krumlar upp med hjälp av propellen då. Så man behöver vara lite försiktig när man rör sig i en ålgräsäng.
Var försiktig om havets barnkammare helt enkelt, och ankra inte i den.
Precis.
Med det så skulle jag vilja tacka Johanna Bergman för att du ville vara med och prata om ålgräsängar med oss. Tack så mycket.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Då ska vi i podden prata med Johan Hammar. Hej Johan.
Hejsan.
Hej, vad jobbar du med?
Ja, jag är ursprungligen så är jag biolog, och sen 2013 så jobbar jag heltid med foto och film och jobbar med att dokumentera natur och miljö.
Om vi ska lära känna dig lite ytterligare, skulle du säga att du har någon favoritfisk?
Alltså det finns ju så otroligt många spännande fiskar. både i våra sötvatten och i saltvatten. Men om jag måste välja en, så skulle jag säga att det är nejonögon. Och särskilt då kanske flodnejonögon, som finns längs hela ostkusten och även på delvis på västkusten. Och den finns även i våra sötvatten. Och den här fisken, den vandrar liksom mellan sötvatten och saltvatten helt enkelt.
Om vi ska gå vidare in på temat som vi ska prata om idag, så rör sig ju vatten från sött till salt. Kan du berätta någonting om hur det hänger ihop?
Ja, nej, men det är så att jag... dels har jag ju jobbat då med att fotografera i våra sötvatten, som jag känner är ganska så underberättade. Och våra sötvatten som vi är så otroligt beroende av. Varenda dag är vi beroende och nyttjar och använder våra vatten, sötvatten. Men sen är det också så att de här vattnena, de tar ju vägen någonstans, och de förstås rinner ut till havet. Ut i havet, ut till havs, och särskilt då när det gäller Sverige, den största delen av våra sötvatten, rinner ut i Östersjön. Och det som vi gör i våra sötvatten påverkar ju då hur Östersjön mår. Så att och det är ju så att tittar man på hela Östersjöns avrinningsområde, alltså allt det vatten som rinner till Östersjön, så är det hela det området 4 gånger så stort som själva Östersjön. Så det är klart att det påverkar det vi gör och hur vi använder vår mark och så vidare. På land, hur vi nyttjar våra vatten på land och hur vi använder marken. Det påverkar också då hur Östersjön mår. Så de hänger ihop de här. Och inte minst då, som jag var inne på, flodnejonöga här. Alltså många arter utnyttjar ju också båda miljöerna. Så de vandrar ju från havet upp i sötvatten för att leka och så tillbaka igen. Det är som en ström av arter som vandrar mellan de här miljöerna.
Ja, min bild är ju att många tänker bara på öring och lax som sådana vandrande fiskar. Men det är ju långt många fler arter som vandrar till sötvattensmiljöer för att leka.
Och många av de här arterna företar sig också väldigt spektakulära vandringar då. Inte minst kanske ål är en sån där art. Och sen så nejonögonen. Förstås, både havsnejonöga och flodnejonöga. Men även en vanlig art som mört. Mört vandrar upp ifrån våra kustområden, upp i de brinnande vattendragen. För att leka liksom, i de mest strömmande partierna. Och det är ganska så häftigt. Även många av våra rovfiskar, gädda, vandrar upp från havet, från Östersjöns vikar, upp i de här vattendragen. Och försöker sig upp till våtmarker. Och där leker de. Och abborre likaså vandrar också upp i bäckar, i små bäckar, upp för att leka i sjöar och så vidare, i sötvatten då. Så att det är som de säger, det är ett ständigt flöde. Och det är klart att påverkar vi då våra vattendrag, att vi sätter hinder i vägen på olika sätt, av olika anledningar. Det kan vara en vägtrumma som ligger lite för högt i den här lilla bäcken. Och det kan väl också förvånas över, jag måste bara flika in det, hur små vattendrag det kan vara som bara under några dagar sjuder av liv, som bara hur mycket fisk. Men är det då en vägtrumma i den här lilla bäcken som gör att fiskarna inte kan komma upp, då kommer de inte förbi den här lilla vägtrumman. Eller om det är en damm som man har byggt för 100 år sedan kanske, och som man inte nyttjar idag på samma sätt, då hindrar det de här fiskarna. Och då kan inte de komma upp och leka, gäddan kan inte komma upp och leka, abborren kan inte komma upp och leka. Och då påverkar det förstås beståndet av gädda och beståndet av abborre ute i skärgården. Och det är likadant när vi har hinder i vattendragen. Sen är det också så att gädda inte minst leker i våtmarker. Och de här våtmarkerna har vi också påverkat i jakten på att vi ska ha torrare områden för att odla. Jordbruksmark eller även skogsmark, så har vi dikat ut de här för att få vattnet att försvinna så fort som möjligt. Mm. Ja, och då har de lekmiljöerna försvunnit, helt enkelt. Så att det vi gör på land, det påverkar också det som sker ute i havet, inte minst då när det gäller fisk.
Det vi gör på land kan ju också leda till algblomning och syrafria bottnar. Har du några reflektioner kring det?
Ja, nej, men där är det ju, det är det så också förstås att de här näringsämnena som vi använder, de transporteras ut till havs. Det som vi använder i jordbruket eller som vi använder varje dag på något sätt. Vi går på toaletten och vi tvättar och duschar och så vidare. Det bildas en massa näringsämnen och de här näringsämnena tas delvis som hand utav våra reningsverk. Och det är helt fantastiskt. Reningsverk har vi bara haft sedan slutet av 60-talet, början av 70-talet. Innan dess så rann allt avloppsvatten rakt ut i havet. Och så de här näringsämnena förstås, de transporteras ut i havet och där tas de då upp av de här planktonen, växtplanktonen som växer till och som bildar den här algblomningen. Och sen så när de dör, de här växtplanktonen, så sjunker de till botten. Och när de är på botten så äts de upp av bakterier. Och när de här bakterierna käkar upp de här planktonen, då använder de syre. Och det är det här syret som då försvinner. Ju mer som planktonalger som faller till botten, ju mer syre förbrukas. Men där är det också så att tittar man nu på de här näringsämneshalterna, och det är ju då framförallt kväve och fosfor, så är det ju så att faktiskt vi har ju ibland vissa år, särskilt kanske som i år då, när det är stilla väder och väldigt varmt, har vi ganska så omfattande algblomningar. Men tittar man på näringsämneshalterna, kväve och fosfor, så börjar vi ana faktiskt att de är på väg ner. Sen 1990-talet så har de här halterna sakta, sakta börjat gå ner. Så det är väldigt, väldigt tröga system. Det tar väldigt, väldigt lång tid. Så att mycket av de positiva förändringarna som vi ser idag är ju resultatet av åtgärder som vi gjorde för kanske 20, 30, 40 år sedan.
Precis, så meddelandet vi skickar är egentligen att inte tappa modet, utan det vi gör får effekt. Men det tar lite tid helt enkelt.
Det tar tid och det är viktigt att man idag också vågar ta de här lite modiga besluten och satsa ordentligt.
Och med de orden så tror jag vi får ta och tacka Johan Hammar så mycket för att du ville ställa upp i den här podden. Vatten är mer än bara vatten. Tack Johan.
Tack.
Om man vill se mer utav dig och dina kort och filmer, hur hittar man dig då?
Ja, men det lättaste är det nog via Instagram. Och på Instagram heter jag johan.hammar.
Genom den här podden hoppas vi att vi kan väcka ditt intresse för vatten och för de frågor som vi arbetar med och vilka utmaningar som finns när det kommer till vatten. På Länsstyrelsen jobbar vi med väldigt många olika frågor och inte minst då natur- och miljöfrågorna. Inom just vattenområdet så jobbar vi bland annat med att övervaka hur vattnet mår, att instifta naturreservat. Vi delar ut bidrag för vattenvårdande åtgärder och ser till att lagar och förordningar och restriktioner följs. Och vi jobbar för att den nationella miljöpolitiken får genomslag i Södermanlands län. Någonting som jag skulle vilja trycka lite extra på för att bevara de här miljöerna som Johanna och Johan har beskrivit i det här poddavsnittet är vattenverksamheter. Det innebär att om du ska göra någonting i till exempel en sjö eller i havet eller på stranden eller i vattendrag eller dike, det som i lagtexten kallas för vattenområde, så är det väldigt troligt att du behöver anmäla det till oss på Länsstyrelsen. Och det gäller oavsett om strandskyddet är upphävt eller om du har bygglov för det du ska göra. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Och även om du har någon annan fråga till oss på Länsstyrelsen om till exempel ålgräsängar, så kan du alltid höra av dig. Det går också bra att höra av sig till Johan Hammar om du har frågor om hans arbete. Jag vill än en gång tacka dagens gäster Johanna och Johan, och så vill jag rikta ett jättestort tack till Linda Sundregård för allt förarbete kring den här podden.